Simon Sorgen Frey. Nej, Frey. Jag funderar ganska länge på hur man uttalar. Du får ju en skånsk variant på, ja, det på ditt efternamn.
Jag har hört alla olika, kan jag säga.
Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Detta är podcasten som hjälper dig förstå Allahs ord och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om Koranen över en kopp kaffe. Du lyssnar på poddavsnitt 119 och idag ska du få lyssna på mitt samtal med den otroligt duktige religionsvetaren och islamforskaren Simon Sorgen Frey som är verksam vid Södertörns högskola. I vårt samtal pratar vi om hur Simon blev intresserad av islamstudier och antologin Ramadan, en svensk tradition som han sammanställde tillsammans med Jenny Berglund. Vi får också en unik inblick i Simons forskningsarbete Islam i Sverige de första 1300 åren och hur mödosamt han arbetade och intresserade sig även för de minsta detaljerna i detta viktiga arbete. Ett riktigt detektivarbete, minst sagt. I slutet på vårt samtal har vi en längre diskussion om muslimernas roll i samhället och den växande islamofobin. I dessa prövande tider med covid-19 sker även ljusglimtar och fantastiska saker. Jag fick nämligen ett meddelande ganska nyligen som gjorde min dag. Systern skrev följande rader till mig. Salamu alaikum Sally. Vi bara säger att jag är en tjej som varit intresserad av islam ett tag och lyssnat på Koranpodden mycket medan jag läst Koranen. Och idag bestämde jag mig till slut för att konvertera till islam och bli muslim. Då jag blev helt övertygad genom att läsa om islam och lyssna på din podd. Må Allah belöna dig för ditt arbete och ge dig fortsatt framgång med Koranpodden. Slutcitat. Alhamdulillah, lov och pris tillkommer Gud. Detta är den godaste nyheten som jag har fått på mycket, mycket lång tid. Jag är otroligt glad för vår syster. Må Allah välsigna henne, beskydda henne och ge henne det bästa i både detta liv och i nästa. Amin. I samband med detta vill jag också tipsa om att du nu kan ladda ner min distanskurs Vänd dig till Allah. Alldeles kostnadsfritt. Distanskursen består av 4 lektioner där varje lektion är cirka 45 minuter lång och helt på svenska. En kurs för vår prövande tid då många väljer att stanna hemma. I prövande tider som dessa är det extra viktigt att söka tröst och tålamod hos Gud. Distanskursen baserar sig på Khurram Murads testamente, wasiya som det heter på arabiska. Murad var en lärd och kunnig person från Storbritannien. I sitt testamente ger han dig 40 gyllene regler att följa för att komma närmare din skapare. Några exempel på dessa gyllene regler är: skada ingen, skada inte skapelsen, synda inte mot andra, vakta din tunga, fullfölj dina åtaganden mot andra, leta inte fel hos andra, rena ditt hjärta, gör dig fri från snålhet, hata inte syndaren, var generös mot dina släktingar och många, många fler gyllene regler. Patricia som har gått kursen skriver: distanskursen är så bra att jag redan lyssnat igenom den 2 gånger. Alla punkter är nödvändiga i mitt liv som muslim. Punkterna 1, 3, 4 och 6 har gett mig en stor vilja att vilja förändra mitt liv till det bättre. Det är mycket bra att Sally använder parallella händelser från denna värld till en detaljerad förklaring till vissa punkter och råd, då det får mig att le och bli mer medveten om mig själv och mina fel. Slutcitat. Du laddar enkelt ner distanskursen Vänd dig till Allah. gratis genom att surfa till koranpodden.se/119. Passa på att göra detta redan idag eftersom detta gäller endast under en begränsad tid. Okej, nog med försnack. Här är mitt samtal med Simon Sorgenfrey som mycket noggrant har forskat och dokumenterat muslimernas historia i Sverige som sträcker sig 1300 år tillbaka i historien. Simon Sorgenfrey, välkommen till Koranpodden. Härligt att ha dig här.
Kul att vara här.
Mm. Vi befinner oss i Stockholm, Akalla, lite utanför. Lite kyligt, men soligt och fint.
Klarblå himmel, alltså vackert.
Ja. Yeah. Du har en spännande historia att berätta. 1300 år av islam i Sverige. Men innan vi går in på din bok som du har skrivit, så tänkte jag om du kunde berätta lite grann om ditt intresse. Du är ju religionsvetare, om jag har förstått det rätt, med inriktning på islam och sufism.
Mm.
Hur var din bana? Var det någonting du drömde om som litet barn?
Nej,
när alla andra sa att jag ska bli polis och brandkårsman? Eller?
Ja, nej, det var det nog inte. Alltså. Det var... Jag pluggade litteraturvetenskap och sysslade mycket med modernistisk lyrik. Liksom. Gunnar Eklöf, T.S. Eliot, Ezra Pound och...
Wow, det är sådana namn jag inte alls.
Nej, det får du kolla upp.
Alltså. Ja, precis.
Och många av dem var inspirerade av olika traditioner av asiatisk lyrik. Då. Så när jag var på magisternivå typ, så tog jag en kurs i medeltida asiatisk lyrik. Jag var den enda studenten.
Ja, okay.
Och då blev jag väldigt förtjust i dels den kinesiska Tang-lyriken från 700-900-talet och i den persiska sufiska lyriken från ungefär samma tid och lite senare då, kanske framförallt 900-1200-talet. Och då tänkte jag väl, när jag hade läst det där då, att jag skulle läsa lite religionshistoria för att förstå de här diktarna lite bättre.
För det var ganska mycket islam,
ja, andlighet. Det ena var ju mycket så här daoistisk, kinesisk, och det andra var islamisk, sufisk tradition då. Så att jag började plugga religionshistoria och tyckte väl att den här kinesiskan verkar extremt svår, persiskan lite enklare att ta till sig kanske då, och mer samtida liksom. I och med att det, ja, jag kände iranier och det är många som pratar persiska och sådär. Så jag blir mer och mer intresserad av den persiska, sufiska lyriken. Och sen blev jag mer och mer intresserad av islam. Och så började jag läsa liksom religionshistoria med islaminriktning. Och till slut hade jag liksom glömt. Och sen började jag läsa persiska och sådär. Sen hade jag liksom glömt litteraturvetenskapen och så har jag fortsatt. Så när jag liksom en gång blev intresserad av islamstudier, så var det huvudsakligen för att syssla med medeltida sufi-lyrik. Liksom. Mm.
Och sen, vad var det som var så tilltalande med den sufiska, persiska?
Det är en bra fråga. Så det är ju fantastiskt. Jag läste mycket Rumi och Attar och Sadi och sådär. Det är väl en blandning mellan att de är verkligen lyriska, bra lyriska poeter med överraskande metaforer och bildspråk och sådär. Och samtidigt är de berättande, roliga på att läsa Rumi eller Sadi kanske. Golestan är otroligt rolig liksom. Mm. Och poesin funkar också då som en sorts prosa, och samtidigt är det filosofi och det var nästan alla intressen jag hade liksom på en gång där då. Så att de fyllde väl många intressen på en gång.
Så att då studerade du det och på den banan kom du in liksom i islamstudier.
Och sen började jag läsa mer liksom, muslimsk teologi för att förstå lite bättre då,
och filosofi. Då hamnade all den prosan och sånt bakom. Så vad började du fokusera när du liksom började studera religion och religions... vetenskap eller historia?
Ja, men det blev tidigt liksom islam framförallt. Och sen när jag blev doktorand då, då hade jag nästan bara sysslat med medeltida text. Och så tänkte jag att nu vill jag se något samtida. Så då skrev jag en avhandling om Mevlevi Sufi, de här som kallas dansande dervischer.
Ja, just det.
I USA och i Turkiet. Och framförallt i Hawaii, Kalifornien och Konya. Och vad som hände då med de här traditionerna när de byter miljö och sådär då. Och så, efter det har jag blivit mer och mer intresserad av samtida islam och inte minst i västvärlden, Europa, USA, Sverige som jag har sysslat mycket med de senaste åren.
En bok som jag, när jag googlade på ditt namn på Bokus, så var det en bok som jag fastnade för som heter Ramadan, en svensk tradition, som du har skrivit tillsammans med Jenny Berglund. Är det olika artiklar i den? Eller
är det... Ja, det är en antologi, så det är flera olika kapitel i den.
Okej.
Det var väl kanske det första jag gjorde, den är ju ganska gammal nu, tror jag. 10 år eller någonting. Det första som var liksom samtida islam i Sverige.
Mm.
Och den handlar om hur muslimer i olika traditioner, alltifrån, jag skrev framförallt om en konvertit, därifrån titeln kommer. Och det var shia muslimer, olika sunni-charteringar, salafi och sådär. Och vad, hur man praktiserar ramadan och vad ramadan som tradition betyder i Sverige.
Mm. Vad är dina slutsatser eller vad du kommit fram till? Är det en svensk tradition? För jag tänker så här. Jag har nog ganska svårt att hitta en bok som heter Jul, en svensk tradition. Så ni vill säga någonting med rubriken och...
Rubriken
läser ju in för mycket.
Nej, men så ofta så är väl rubriker till för att provocera fram ett intresse, tror jag. Och det där kommer från Idris då, som personen som hade konverterat till islam, som jag skrev ett kapitel om. Han sa ju just det då, att i och med att vi är svenska muslimer så är det här svenska islamiska traditionen någonting sånt, så är ramadan en svensk tradition. Och då var det så bra så att det var tvunget att bli titel. Men det är intressant det här med jul, en svensk tradition, för det diskuteras ju, tycker jag, nästan varje jul också. Nej, det här är egentligen en hednisk svensk tradition, eller nej, det är en Mellanöstern tradition som kommer i kristen och sådär.
Ja,
så sånt här håller vi tydligen på och diskuterar i tusentals år om vi får utrymme för det.
Kan du se i Sverige nu att ramadan håller på att bli en svensk tradition, eller är det en bra bit, eller hur?
Ja, men det kan man ju inte kanske objektivt säga, men det är väl klart att det är på det sättet att vi nu har... Ramadan har firats i Sverige i alla fall i över 100 år, vad jag känner till. Även om det först var kanske en eller två, tre individer. Men nu har det ju firats i generationer, så på det sättet. Och i och med att det är sannolikt är ganska många då svenska medborgare som varje år iakttar ramadan och firar Bayram eller Id då efteråt. Så för dem är det naturligtvis en svensk tradition.
Jag kommer ihåg att du kontaktade mig via Facebook och hade lite frågor om olika församlingar och så här, och du höll på med ett projekt. Och sen så blev projektet klart och det kom ut en bok som heter Islam i Sverige, de första 1300 åren. Och den lanserades 2018. Och de som gav ut boken är Myndigheten för stöd till
trossamfund.
Ja, precis. Hur fick du det här projektet?
Ja, jag var anställd som projektforskare för den här myndigheten med inriktning mot islam och andra religiösa minoriteter med rötter i Mellanöstern. Och har skrivit en del forskningsrapporter åt dem. Och då ville de först att jag skulle sammanställa alla tidigare islamrapporter till en. Det vill inte jag riktigt. Då vill jag göra någonting.
Det låter inte så kul alltså.
Nej, utan då vill jag skriva en egen
bok.
Och det här är någonting jag har tänkt länge, att det vore roligt att ta ett samlat grepp på islams historia i Sverige.
Varför är det viktigt för myndigheten för tros, för myndigheten för stöd till trossamfund, en statlig myndighet? Varför är det viktigt för dem att liksom dokumentera islams historia i Sverige?
De har flera uppdrag egentligen. Man kan säga att de å ena sidan har som uppdrag att ge stöd till trossamfund, både ekonomiskt men också på andra sätt, kunskapsmässigt och sådär, krishantering och sånt. Men så har de också ett uppdrag att sprida kunskap om religion och inte minst religiösa minoriteter i Sverige då. Så det här är en del i det kunskapsutdraget. Jag har också skrivit om jesidier och aleviter och alaviter och sådär i Sverige då.
Så boken har jag tyvärr inte hunnit att läsa själv. Jag beställde 2 exemplar av den. Och nu kan man också beställa den via hemsidan för Myndigheten för stöd till trossamfund. Jag kommer lägga länken på hemsidan så man kan beställa. Det enda man betalar är väl frakt och något annat.
Ja, jag tror den kostar 60 kronor eller något.
Ja, det är väldigt billigt måste jag säga. Och det är en väldigt ganska tjock och omfattande och fin upplaga. du delar in boken i, ska vi säga, fyra olika områden. Så du börjar med förhistoria och sen så går du över till etableringshistoria och sen har du strömningar och friktioner och sen är det samtidshistoria. Ska vi börja med att gå igenom lite kort? Först, dina tankar kring indelning. Varför delar du in det i de här fyra kategorierna?
Ja, men man kan säga att förhistoria rör egentligen kontakter mellan det vi idag kallar Sverige, eller det geografiska området som idag kallas Sverige, och muslimska kulturer. Det vi egentligen inte vet, det finns spekulationer om att det ska ha funnits muslimer här redan på så kallad vikingatid då. Mm. Men vi vet inte om det är så. Men det finns många spår efter kontakter då. Både här i Sverige i form av runstenar som berättar om resor till Särkland, som man kallade den muslimska världen. Mynt ifrån, alltså inget land i Europa har så många arabiska mynt från 700-900-tal som Sverige då, som man har grävt upp. Och sen finns det också väldigt spännande arabiska och persiska krönikor som berättar om vikingar som kommer och reser både till Cordoba, nu sitter vi i Cordoba-skolan, det passar ju bra, och till Bagdad och sådär. Så den första handlar egentligen om de här kontakterna, den första delen av boken. Andra delen då, den handlar mer om när vi vet att muslimer har bosatt sig, framförallt frivilligt och bosatt sig i Sverige då. Det är några som har kommit hit mer eller mindre som slavar tidigare då. Och det är från 1897 och framåt. Ibrahim Omer Kayef är den första som bosätter sig här som jag känner till, 1897.
Vill du berätta lite grann om honom och hur du lyckades uppdaga den informationen och hitta den informationen?
Ja, men han nämns i några tidigare såna här översikter då. Och familjen Omer Kayef bor kvar i Sverige och sådär. Men jag gick kanske lite djupare in i hans historia och biografi då, tagit fram mycket myndighetsdokument och intervjuat barn och barnbarnsbarn och sådär då. Och han var tatar ifrån Kazan i Ryssland och var pälshandlare och körsnär, jobbade med pälsvaror. Och 1897 var det en otroligt stor utställning på Djurgården i Stockholm, konst- och industriutställningen. Och han kom dit troligtvis som besökare 1897. Sverige hade öppna gränser då, så det är väldigt svårt att se vilka som reser in och ut ur landet. Och där träffade han en kvinna som heter Maria Elisabeth Hult. Och de blev uppenbart förälskade då. Och han stannade kvar.
Vilket dokument står det här?
Jo, men jag misstänker det på grund av att redan 1901 föddes Hussein Omer Kayef, deras son. Och de gifte sig och han blev kvar och öppnade sen en pälsaffär på Birger Jarlsgatan i Stockholm.
Vad gör man inte för kärleken?
Ja, precis. Vad gör man inte för kärleken? Så den delen av boken handlar ifrån att Omer Kayef kom och sen kom Akif Arhan och familjen Arhan från Turkiet på 1928-29-30. Och sen kom det en större grupp tatariska och flyktingar i slutet av andra världskriget 1943-48. 48 kom också Osman Sukan med familj som också var från Turkiet men hade cyklat genom Europa från Turkiet till Träskända i Finland och blivit imam där och följt med finska migranter till Sverige och blev Sveriges första imam.
Helt otroligt.
Och 1949, den 22 oktober, alltså för en dryg vecka sedan och 70 år idag, så grundade de här Sveriges första muslimska förening, Turkislamföreningen i Sverige för religion och kultur. Och den grundades också på Birger Jarlsgatan. Så islam etablerades på Birger Jarlsgatan ungefär vid Stureplan för 70 år sedan. Wow. Så den delen av boken handlar om det här då. Och egentligen fram till de dagens riksorganisationer, FIFS och SMF och alla de här då.
Men de här tidigaste muslimerna, hur viktig var tron för dem? Kan man säga det i dokumenten eller?
Det var viktigt för dem att kunna samlas liksom. Men det är talande då att organisationen heter Turkislamföreningen för religion och kultur. För det var minst lika viktigt för dem att kunna träffas, och det tror jag det är för de flesta som kommer till Sverige nu också, om man kommer från Somalia eller Irak eller vad det är då. Att träffa andra landsmän och kunna tala sitt hemspråk, kunna äta hemlandets mat och fira högtider, men också då praktisera gudstjänst och så. Men de tycks inte då ha bett dagens fem böner, knappt fredagsbönen. Men det var jätteviktigt med Bayram-festerna till exempel.
Kulturella och högtiderna var viktiga för dem.
Så det var nog viktigt för att de skulle grunda den här föreningen. Men sen är det ju svårt att värdera då, vad är religionen här då? Är det liksom bara om man ber fem gånger om dagen, eller är det att träffas och liksom fira högtider?
Svårt med, det överlappar nog ganska mycket. Svårt att dra tydliga gränser däremellan. Men du, jag följde dig en del. Du skrev om ditt arbete via Facebook, och du gick ut på Facebook och frågade om det är någon som känner någon eller så här. Kan du berätta lite grann om ditt arbete? För det är väldigt så här, ut på fältet och knacka dörr och titta i kartonger och så.
Det är ju tidskrävande då. Dels så jobbar jag mycket i svenska arkiv. Framförallt då under tiden efter första världskriget och ännu mer efter andra världskriget, så har vi dokumenterat mycket av de som har kommit hit som flyktingar framförallt. Så där kan man hitta en hel del information. Men sen har jag också letat på Facebook bland annat, sociala medier, efterlyst i radion och sådär.
Har det gett resultat?
Ja, men jag har hittat en del på det sättet då. Personer då som är barnbarn eller barnbarnsbarn till tidiga migranter till Sverige. Och sen har jag fått gå igenom deras källarförråd eller hitta gamla brev och foton och dagböcker och sådär. Och det här tycker jag är jätteviktigt då, för den första generationens utomeuropeiska invandrare som huvudsakligen har kommit efter andra världskriget, de börjar bli gamla nu liksom, och dö. Och om vi inte samlar in deras erfarenheter nu, så kommer det aldrig att ske. Och det är ett av de mest dramatiska skeendena i svensk historia. Den största demografiska förändringarna i svensk historia har skett under tiden efter andra världskriget. Och möjligheten att vi ska kunna forska om det i framtiden hänger på att vi nu samlar in de här personernas erfarenheter. Så det önskar jag att lite fler personer än jag gjorde då.
Så låt oss säga att mina föräldrar var engagerade, och de har, min pappa har en massa pärmar med så här dokument, han kan också ha till styrelsen för en muslimsk förening, och han går bort. Vad tycker du, vad uppmanar du mig att göra med det här materialet?
Skicka det till mig. Ja, men jag för faktiskt diskussioner då med Nordiska museet här i Stockholm, som har visat intresse för att skapa ett arkiv för framtiden, där man ska spara allt det här materialet då, så att det ska finnas möjlighet att forska om den här tiden i svensk historia.
Så innan det är etablerat och det finns öppna kanaler som man kan åka dit där och lämna det, så kan man kontakta dig.
Det kan man absolut göra. För det här är ju, det är just svensk historia. Det är ju inte muslimsk historia eller något sånt då. Det är ju också naturligtvis, men det är också svensk historia. Och därför är jag väldigt glad att en institution som Nordiska museet intresserar sig på det här sättet.
Man ska tänka efter innan man slänger en massa papper.
Verkligen.
Jag har en liten minnesbild av en rolig historia med någon polis som gav någon böter till någon
cyklisterna.
Och det hade du hittat, och det var knutet till det här. Minns jag rätt?
Jo, det stämmer. Jag hittade att väldigt flera utav de här personerna i Turkislamföreningen åkte dit för olika cykelrelaterade förseelser. Parkerat cykeln fel, eller du vet, cyklat utan lyse. Det här har jag grubblat lite på faktiskt. Om det är så att man dömde ut, förmodligen var det så, att man dömde ut mycket fler sådana böter förr. Det fanns ju jättemycket cyklar, inte så många bilar. Men om det också kan vara att de stack ut då, som tidiga muslimska invandrare, och därför fick man syn på
det. Ja, just det.
Men generellt, och det vill jag ändå säga som är viktigt tycker jag. Jag har läst tusentals sidor med myndighetsdokument kring de här personerna, de första muslimerna i Sverige. Och generellt tycks de liksom bara behandlas som vilka som helst. Det var ingen stor issue.
Hur lyckades du hitta det? De här dokumenten, de här böterna kopplat till dem. Det måste vara, hur går man tillväga liksom?
Ja, men det finns ju då svenska myndighetsdokument då. Och det kan man ju hitta om nästan alla som har bott i Sverige, och framförallt svenska medborgare.
Så om du har namnet så kan du liksom
precis,
hitta
då kan man gå till Riksarkivet framförallt då. Och sen får man helt enkelt sitta där och läsa sida efter sida.
Spännande.
Ja, det är det faktiskt.
Vi går till nästa, som är tredje delen, som heter strömningar och friktioner.
Precis. Första delen slutar egentligen med då att de stora muslimska riksorganisationerna som är verksamma än idag då, har etablerat sig. Och något jag diskuterar där är det här då, hur muslimer inte alls förvånande tenderar att samlas utifrån etniska linjer snarare än teologiska eller ideologiska. Och det är ju inte så konstigt. Om man kommer som invandrare eller flykting till ett nytt land, så är det ganska naturligt, tror jag, att söka upp andra med liknande erfarenheter som kan språket. Så jag jämför lite med svenska kyrkan i utlandet. Svenskar som bor utomlands, de brukar förr eller senare hamna på svenska kyrkan i utlandet. Och dit går de ju inte för att diskutera luthersk teologi eller något sånt, utan de går dit för att, jag fick ju pepparkakor här utav dig nyss, de går dit för att äta pepparkakor, knäckebröd, se på Kalanka på julafton, prata svenska. Och så tycks muslimska församlingar i Sverige i hög grad fungera också då.
Mänskligt fenomen liksom, ja, att man drar sig till människor som...
Men den tredje delen då, strömningar och friktioner, den handlar mer om strömningar som är mer teologiska eller ideologiska då. Där jag tittar dels på vad jag kallar en sorts traditionalistiskt orienterad islam. Alltså muslimer för vilka de teologiska och juridiska, kanske filosofiska och andliga traditioner som har utvecklats i islams långa historia från Mohammeds död och framåt är viktiga då. Det man tycker är viktigt då, att tillhöra en rättstradition med fiqh och juridik och alla de här sakerna. Och sen har jag ett avsnitt där om de som kanske inte tycker de här traditionerna, det som kallas salafism eller wahhabi, alltså fundamentalistiska tolkningar, där man menar att Mohammed, Koranen, eller Koranen Mohammed kanske i den ordningen är bättre att säga, och de tre första generationerna muslimer, där har vi liksom källan till autentisk islam, och det här senare inte så viktigt. Och sen har jag ett kapitel som diskuterar det som ofta kallas islamism då, eller reformistisk islam kallar jag det hellre då, där man förhåller sig till de här både då ursprungskällorna naturligtvis som alla muslimer gör, men också traditionerna, men tar sig större friheter att brottas med de här så att de ska passa, tycker man då, i samtiden och för samtida utmaningar. Och sen har jag också i det här då ett avsnitt om islamofobi och diskriminering gentemot muslimer i Sverige. Och då, då har vi strömningar, men också friktioner mellan de här strömningarna. Det finns ju friktioner mellan till exempel då traditionalistiskt och fundamentalistiskt orienterade muslimer i Sverige, men också mellan islamofobi och islam i Sverige. Så.
Jag kommer ihåg när jag var ung, du vet, jag gick i grundskolan och man sökte sin identitet. Och så fick jag en sån här bok om religionskunskap. Jag var intresserad, och då fanns det ju också en sån här indelning, islam, och sen så fanns det modernister, traditionalister, och sen så försökte jag liksom placera mig i något av de här facken. Och det var väldigt svårt, för jag tyckte att det här skulle nog kunna passa, men det här skulle nog också kunna passa, men det skulle inte passa. Problemet med att kategorisera, hur mycket har det upptaget av din tid och dina tankar, eller har det varit klockrent? Men vi har dem och dem,
för jag tänker det är ju jättesvårt.
Man har modernister också, sen har man någon blandning och...
Det är jättesvårt. Jag diskuterade det ganska mycket. Jag visar i det här kapitlet eller avsnittet om det jag kallar traditionalister, så har jag också valt två ganska olika grupper då. En huvudsakligen somalisk qadri sufi orden där man starkt lyfter fram att man ska följa madhab eller de här lagtraditionerna och sådär då. Och en annan sufi-orienterad, ett nätverk då kring en sheikh som man förhåller sig mycket friare till det här, men ändå relaterar till dem, för att försöka visa att även inom de här kategorierna kan det se otroligt olika ut. Och det jag kallar reformism, där har jag, diskuterar jag allt ifrån liksom HBTQ-teologer till strikta politiska rörelser och och inom det som kallas fundamentalism visar ju också på den här enorma bredden som kan finnas. Mm. Sådana här kategoriseringar är ju till för att liksom ge någon sorts översikt. Men när man går ner på detaljnivå så håller de ju aldrig.
Ja, precis. Nej, för det var nog det problemet som jag stötte på. För då var jag på individnivå. Hänger du med oss här? Ja. De här kategoriseringarna.
Ja, nej, men så är det ju. Det vet jag ju själv. Det kan man ju se när man ser såna här som går runt på sociala medier igen. Vilken figur i Star Wars är du? Eller vilken? Och så tycker man, men jag är ju både Jabba the Hutt och Yoda.
Precis. Det är intressant, om vi kommer till den sista kategorin här som heter då samtidshistoria. Mm. Strömning och friktioner, då börjar du säga att det finns ideologi och sånt. Hur ser samtidshistoria? Hur ser det ut idag? Vart är utvecklingen på gång?
Ja, det är intressant då. En sak som jag inte diskuterar så mycket i den här boken, i och med att den är dels skriven på uppdrag av den här myndigheten som jobbar med trossamfund och den på något sätt ändå ska behandla islam som religion i Sverige. Det är ju att den största gruppen utav de vi brukar kalla muslimer, för att tala om kategoriseringar då, som om muslim förklarade någonting. Det gör det ju inte då, utan det finns ju så otroligt många sätt att vara muslim på. Men den största gruppen, undergruppen där, det tycks ju vara de som är sekulariserade, som inte praktiserar islam överhuvudtaget, eller kanske gör det i samband med att man får barn eller en förälder dör, eller kanske, du vet, inte fastar under Ramadan men ändå är med på festen efteråt.
Jag har hört begreppet kulturell muslim.
Ja, kulturell muslim säger man ibland då, som har liksom någon sorts rötter i islam eller vet ungefär hur det funkar i en moské, men inte nödvändigtvis går dit så ofta. Och den tycks ju växa, den gruppen då. Så däråt är vi på väg.
Menar du att det skulle vara intressant med en studie kring den gruppen också? Den
är det, är en sån på gång faktiskt, som en kollega till mig som heter David Turfjell leder. Och den mycket pekar på, inte bara att det här är den största gruppen utav de vi lite slarvigt kallar muslimer, men också att den växer då.
Och det är ingen som riktigt tänker på den gruppen.
Alltså den är svår att studera. För att då studera någon som inte kallar sig muslim, eller som inte, för vilken inte islam som religion är jätteviktig, och ändå studera islam i deras, du vet, då trycker man nästan på då. Så det här är ju ett svårt, alltså rent metodologiskt svårt då. Men jag ser verkligen fram emot den här studien när den kommer. Nej, men sen kan man ju se då, sen flera år har vi ju pratat om att just fundamentalistiska inriktningar växer även i Sverige. Jag tror också att vi kan se förändringar där som är intressanta, som jag tittar på i ett annat forskningsprojekt nu. Där det tycks då som att de här kanske mest separatistiska och kanske till och med våldsivrande grupperna förlorar inflytande, medan de här med, som vi ibland kallar fromhetssalafister och så då, får ett större inflytande.
Vad är det för mekanismer i samhället som gör att de får mindre inflytande och de andra får större inflytande? För att jag tänker att det finns vissa som säger att det här är liksom, i islam så förespråkas våldsbejakande och terrorismen finns där, medan andra försöker ge förklaringar att det har också med samhället att göra. Om man släpper in muslimer och mer liksom tillåtande, då får inte de här extrema rörelserna mer utrymme. Hur ser du på det?
Jag tror inte minst att det har med vad som sker i världen i stort att göra. Jag tror visst vad som sker i Sverige spelar naturligtvis roll, men vad som sker ute i den stora världen spelar en större roll, tror jag. Jag gjorde en studie om antireligiöst våld och sådär för några år sedan. Och då kunde man se att till exempel spänningar mellan shia och sunni muslimer i Sverige var som högst när Islamiska staten var som störst. Och man läste mest varje dag då på Facebook och i Dagens Nyheter att Islamiska staten har sprängt en shia moské och så vidare då. Och det påverkade tydligt då muslimer även i Sverige. Och när man ser att Islamiska staten har förlorat mer och mer mark och makt, så kan man också se att individer då, eller grupperingar i Sverige som tidigare har i alla fall antytt sympati för Islamiska staten också förlorar makt och mark och utrymme i Sverige. Så det har väldigt mycket med det att göra. Då. Sen har det ju naturligtvis med största sannolikhet att göra med läget i Sverige. Och någonting jag gör i den där delen samtidshistoria, det är att jag har rest runt då, från Kiruna till Malmö i stort sett och intervjuat och träffat muslimer, besökt församlingar, gått i moskéer, hängt med folk, varit ute och fikat och sådär då. Och något som är ganska slående, jag brukar ibland då, ta just Kiruna och Rosengård som exempel. Kiruna hade när jag var där 1,någonting% arbetslöshet. Alla har jobb liksom. Nästan alla har välbetalda jobb. Alla bor centralt. Det gör man ju i Kiruna. Och känner sig otroligt liksom. De jag pratade med då,
som är muslimer i Kiruna,
de har ju församlingen Al-Salam, föreningen och församlingen där, Idris och Abdul Nasir som leder den, som jag hängde med ett par dagar där. De kände sig som Kiruna-bor liksom. Håll på att ta jaktlicens och köra hundspann och liksom var tjenis med alla där liksom. Och kände en stor tillit till staden och kommunen de bor i. Frågade om de ville öppna en muslimsk friskola. De var så, vad snackar de? Liksom. Skulle ju innebära en massa administration för oss. Vi har en bra skola. Medan många, jag pratade med Rosengård då, där arbetslösheten är högre än riksgenomsnittet. Bostäderna är sämre än riksgenomsnittet. Skolorna är ofta sämre än riksgenomsnittet. Tryggheten är sämre då. Där känner man inte, vilket är naturligt, att den här staden, den här kommunen eller till och med det här landet vill mitt bästa eller min grupps bästa. Och då får man ju naturligt, jag har ju själv barn liksom. Skulle jag känna att de inte är trygga i skolan eller på torget liksom, då får jag ju, det är mitt ansvar som förälder då. Om inte staden eller kommunen gör det, får jag göra det.
Precis.
Och det skapar ju naturligtvis känslor av att vi är liksom inte lika välkomna i det här samhället. Och det är ju fler i den sortens miljöer som har dragits till separatistiska eller till och med våldsorienterade nätverk. Och det är ju, spelar ju ingen roll om det är muslimer eller vad det är då. Det är ju liksom ungefär samma grupp människor som dras till nazistiska organisationer eller vad som helst då liksom. Så det har nog inte med så mycket med religion att göra, utan det är liksom sociala problem som vi i Sverige gemensamt faktiskt måste ta tag i, vare sig vi är muslimer eller ateister eller vad vi nu är då.
Du sa att det var det under strömningar av friktion och det hade med islamofobi. Hur beskriver du islamofobi i din bok?
Jag får väldigt lite diskussion om det. Det finns en
Varför valde du att ha med det då?
Nej, men jag, alltså hur jag beskriver det menar jag.
Okay.
Nej, men jag tycker det är viktigt att ta med naturligtvis. För det är någonting som drabbar många muslimer och ännu fler muslimer som upplever sig drabbade utav diskriminering och islamofobi då, än vad vi kan se i statistik och så över. Det finns ju ganska lite statistik. Däremot får jag en ganska kort diskussion om vad jag menar med islamofobi. För det finns en tendens att vi diskuterar begreppet mycket mer än de problem som begreppet försöker beskriva. Så jag har någon väldigt enkel, att det är liksom en negativ generalisering av islam och muslimer, någonting sånt då.
Och du väljer islamofobi, inte muslimhat eller islamhat eller rarier. Du håller dig till begreppet islamofobi.
Ja, men vi använder det då. Och inte minst håller jag mig till det för att Brottsförebyggande rådet använder begreppet islamofobi. Och det är nästan den enda statistik vi har, är faktiskt den som kommer därifrån. Och då känns det meningslöst att jag ska införa något nytt begrepp då. Och vi har ju kristofobi och vi har homofobi och sådär. Så att jag tycker, ja, det är viktigt att diskutera begrepp, men i det här sammanhanget är jag mer intresserad av att diskutera de problem som begreppet försöker fokusera på. Och då tycker jag man kan se, om man tittar på Brottsförebyggande rådets statistik, så kan man ju se att det naturligtvis är ett allvarligt problem. Och där är det just när det blir brott, inte bara attityden. Men det är också viktigt, och det trycker jag hårt på i boken då, att det inte är ett dramatiskt mycket mer allvarligt problem med många andra former av rasism eller diskriminering som drabbar antisemitism till exempel, eller antiziganism eller afrofobi och sådär då. Utan muslimer är tyvärr bara en av flera utsatta minoriteter i Sverige. Mm. Men det finns många som vill utan någon anledning, eller upplever kanske mer ärligt att säga då, som att det är ett dramatiskt mycket större problem.
Mm.
Att just muslimer skulle vara väldigt mycket mer utsatta än andra. Och jag skulle vara försiktig med att säga att det är så.
Men det senaste, alltså om man tittar på politiker, så är det ju många politiker som kommer i olika lagförslag där man förstår att de riktar sig mot den muslimska gruppen. Ta Centerpartiet med omskärelsedebatten. I diskussionerna där så och inför förbudet så tror jag inte de tänkte på den judiska gruppen, utan de råkade hamna i samma gäng som muslimerna. Ta Moderaterna som ska införa det här med slöjförbud, de vill titta närmare på det. Minaretförbud, you name it. För mig så känner jag när jag tittar och lyssnar på tv och media liksom, att det är en överkant åt det hållet.
Ja. Jo, det är väldigt många som har sagt just det här, och det är vissa liksom uttalandet utav enskilda politiker som har fått ett stort genomslag och som har fått väldigt många muslimer i Sverige att känna just att vi är inte lika välkomna som andra och så. Sen är inte det nödvändigtvis vad jag skulle kalla för islamofobi.
Mm.
Att vara emot till exempel då det här med manlig omskärelse är inte utifrån någon definition jag har sett faktiskt islamofobi. Då.
Jag tänker att när det är så många olika saker så kan man se en viss strömning eller en liksom, hänger du med?
Mm.
Att de pratar om slöjförbud och de pratar om det, så att när man lägger ihop allting så blir det en större
att
bild.
Att det finns som en sorts kritisk eller negativ attityd. Det kan man ju se då. Det finns ju flera undersökningar, bland annat Mångfaldsbarometern och SOM-institutet i Göteborg som år efter år då tittar på svenskars attityder till religion och till enskilda religioner.
De kom ut ganska nyligen med en sån.
Ja, SOM kom nyss med.
Och där pekar du ju liksom negativ inställning mot islam ganska.
Man kan se då att det länge har varit så att islam är den religion som flest har en negativ bild av.
Mm.
Men ja, och det är ju besvärande naturligtvis att det är så att en religion sticker ut på det sättet. Sen är det väldigt svårt att veta vad det beror. Alltså att vi nu i, hur länge är det nu, 18 år har läst om islamiska terrordåd från liksom 9/11 och framåt.
Ja, det förklarar alltså absolut.
Det vore konstigt om inte det gav ett genomslag liksom.
Men problemet är där ju ändå, hänger du med? Jag tänker på handskakningsdebatten. Jag tänker på så många muslimska politiker som har förlorat sina positioner som för att jag kämpar ju med den nya generationen. Tänk på mina barn.
Mm.
Och jag försöker inkludera dem att vara en del av samhället. Jag möter muslimska ungdomar. Men det blir svårare och svårare för mig att argumentera för att samhället är välkommen. Eller försöker göra en politisk karriär när så många muslimska
politiska
företrädare, om de inte ryker så är de på flashback-konton där de liksom granskar dem och skriver och lägger ut deras adresser och sådär, som de kanske inte gör med andra grupper. Jag vet inte.
Ja, nej, det förstår jag verkligen. Just det här med muslimers politiska representation tycks ju faktiskt vara känsligt.
Mm.
Och det brukar man ju samtidigt, det finns ju många olika sätt att definiera ordet integration då.
Mm.
Men just ett politiskt, socialt och samhälleligt engagemang då brukar ju många se som en viktig del i integration, till och med ett av de viktigaste. Och det har ju de kända muslimer som har engagerat sig politiskt i Sverige har ju utav olika anledningar, om de är rätt eller fel är svårt att säga då, hamnat utanför politiken.
Mm.
Och idag har vi nästan ingen känd uttalad muslim, tror jag, som engagerad toppolitiskt.
Ja, det finns en somalisk syster som lyckades komma in. Men när hon kom in så var det ju det här med klanröster och så här. Hon fick utstå massa grejer för Miljöpartiet.
Nej, så det där är naturligtvis, det hänger ihop med en stor oro och misstänksamhet. Då.
Men är det mer, behövs det mer forskning kring det, tycker du? Eller forskas det kring det? Eller?
Ja, men det tror jag absolut. Och det kanske inte nödvändigtvis islamforskare utan statsvetare som borde forska om sådana frågor. Då.
Mm.
Men det hänger ju i hög grad samman med oron för islamism, framförallt då politisk islam, och att det här då ska förändra Sverige i en riktning som en majoritet inte vill.
Mm. Och det kan man ju förstå utifrån liksom den mediebild de får av islam och muslimer, men samtidigt innan andra världskriget när vi hade judehatet här så hade man ju också inom citattecken legitim oro, sionismen och hela den biten, så att
Och katoliker kanske framförallt var ju fram till 50-60-talet sedda på ett sätt som är ganska likt då det vi kallar islamofobi idag.
Mm. Hur ser du i slutet på olika forskningsrapporter, så brukar man ha en så här, det här skulle man kunna forska vidare kring. Har du några sådana förslag på nu när du har skrivit klart den här boken Islams historia 1300 år? Är det någonting som du skulle vilja uppmana andra forskare
att titta på? Det finns otroligt mycket. Jag har en lista naturligtvis som man gärna får gå in och titta där bak. Jag själv sysslar ju fortfarande mycket med tidig etablering och de här första muslimerna som etablerade sig under 1900-talet. Och det tycker jag är roligt och viktigt. Något jag skriver mycket om i den här boken, det är muslimska församlingar som civilsamhällesaktörer. Mm. Att muslimska församlingar i Sverige gör ett stort och viktigt arbete då. Inte minst då i relation till att jobba med ungdomar, hjälpa nyanlända, orientera folk i samhället.
Mm.
Svenska imamer gör ju väldigt mycket mer än det vi förknippar med religionen islam då. Alltså mer än att leda bön och predika. Så är man ju lite psykolog och lite socialsekreterare, man är lite allt möjligt.
Allt möjligt, ja.
Precis.
Och så är man taxichaufför.
Taxichaufför, ja.
Eller har något yrke vid sidan.
Jag har ett avsnitt om fyra imamer där jag intervjuar dem om vad jag kallar då en imamvecka. Vad gör ni jobbet under en vecka? Och det är ju kopiöst mycket arbetsgifter då. Och det där då, alltså muslimska församlingar som civilsamhällesaktörer, tror jag det skulle vara intressant och ha mer forskning om. Och det finns hur mycket som helst naturligtvis.
Hur ser din framtid ut nu då? Vad jobbar du med och vad tänker du?
Jag jobbar med flera saker då, men det jag kanske tycker är allra roligast nu som jag håller på med, det är en bok som rör just de första muslimerna i Sverige som etablerar sig, de här familjerna. Och jag berättar deras historia över flera generationer, egentligen från 1897 fram till idag.
Mm.
Men där jag också tittar på hur svensk politik och juridik har förändrats i relation till migration. Då.
Mm.
Alltså Sverige har ju, 1930 hade vi den sista folkräkningen i Sverige där man ställde frågor om religion.
Mm.
Och då var det 15 individer som var mohammedaner eller tillhörde andra asiatiska trosamfund.
Var det en kategori som hette så?
Ja, alltså, det var en kategori, för det var så få så de fick allas ligga i en då. Så där fanns, bland de här 15 fanns alla muslimer, hinduer, buddhister, konfucianer, alla liksom. Gud,
det var en helt oviktig kategori, för då kan det vara vad som helst.
Ja, alltså. Men nästan, men det var bara 15 personer i Sverige 1930. Och idag handlar det om en jättestor del av Sveriges befolkning. Så jag försöker då titta på hur har det här gått till? Hur gick det till? Liksom, hur blev Sverige ett invandrarland? Då? Hur blev Sverige Europas kanske mest mångreligiösa land på så kort tid?
Mm.
Det sysslar jag med. Det tycker jag är väldigt roligt nu.
Och kommer det genom stöd för trossamfund?
Nej, den kommer ut på annat håll, tror jag.
Ja, det ska bli jättespännande att läsa. För mig, jag är väldigt nyfiken kring det. För man tänker liksom, hur ska framtiden bli? Hur kommer muslimerna att leva i Sverige, hur kommer deras situation att vara? Då är det kanske bra att kunna blicka tillbaka och se de här familjerna som etablerar sig här långt tillbaka, hur det har gått för dem.
Så är det ju. Men det är också som sagt då, det är svensk historia. Mm. Det är svensk 1900-talshistoria där i den här boken råkar muslimer vara i centrum.
Innan vi glömmer så brukar mina gäster få möjlighet att citera någonting ur Koranen som tycker är poetiskt eller
Jag har faktiskt planerat något här. Nu ska vi se så jag hittar det. För det här har lite med just det här med tidig islam att göra då. Jag tycker det finns många verser jag skulle kunna ta, framförallt kanske de här mer poetiska som är sist i Koranen men som ofta är äldst. Men något som är lite roligt, det är en tidig konvertit till islam som heter Björn Eriksson.
Okay.
Som tog namnet Björn Ismail Eriksson. Han konverterade till islam på 50-talet. Han skrev också i tidningen, han var journalist och författare. Och han brukade skriva sonetter, dikter med samtidsfokus i Söderposten på 60- och 70-talet. Och han skrev en sonett som handlar om att han hade fått i uppdrag att översätta Koranen 1970-71. Och där har han översatt Al-Fatiha, den första suran, på rim. Lite nödrim också. Så jag tänkte läsa den om det är okej.
Okay. För det är en del av, väldigt unikt.
Det är en del av svensk islam på något sätt då.
Absolut.
Men den börjar också med en liten dikt som förklarar hela. Så den börjar så här: vid nyårsskiftet 1971 så gör jag uppehåll med min sonett. En bokförläggare mig sa det till, studera din Koran och översätt. Jag visst, inshallah, om Gud så vill, jag är ju om det sanning vittnesgill. Och sen kommer då hans översättning. Och då går han så här: i Guds namn, den nåderike och barmhärtige, lovad vare Gud, världshärskaren, den oändlige, den nåderike och barmhärtige, domedagens kung, den evige. Dig tjänar vi och ber dig vara oss behjälplig, visa oss den rätta vägen, den riktiga, deras väg där du är nådig, aldrig vredens och inte den villfarliga. Amin.
Fantastiskt. Så han får med rytmen och rimmen på något sätt.
Han försöker i alla fall. Och det här saknar jag verkligen. Mm. Vi pratade du och jag lite innan här och drack kaffe om vad roligt det skulle vara om några muslimska teologer, några lingvister och några poeter gjorde ett urval av de mest poetiska verserna och gjorde en svensk översättning som bevarar poesin på något sätt. Och det tror jag Björn Ismail ville, men han gick nog bet, för det är inte ett lätt jobb att göra.
Inte hela Koran, men nej, om man gör betar av det, ja, skulle vara väldigt givande. Inshallah, så kanske du kommer i framtiden.
Vi får se.
Simon, tusen tack för din tid och för din information och ditt gedigna arbete. Det är härligt för mig att följa dig på Facebook och se dina inlägg och när du söker hjälp och så här. Och det är ett enormt viktigt arbete som du gör som kommer betyda mycket för fint. Sverige.
Du får lägga ut min mailadress också. Kan folk skicka mig om de har någon berättelse? Och så.
Ja, eller om de har några pärmar. Precis. Med liksom information.
Toppen.
Tack så mycket, Simon.
Ha det bra.
Detsamma. Tack för att du lyssnade på mitt samtal tillsammans med Simon Sorgenfrey. Något som jag tar med mig från mitt samtal med Simon är hur flitig och arbetsam han är i sitt akademiska arbete. Han har verkligen lagt ner många timmars arbete på att forska kring tidiga muslimers liv i Sverige. Simons arbetssätt får mig att fråga mig själv: hur arbetsam är jag med det arbete som är viktigt för mig? Hur flitig är jag? En fråga som var och en bör ställa oss själva. Stort tack till dig, Simon, för att du delade med dig av denna värdefulla kunskap och erfarenhet till oss här på Koranpodden. Har du viktig information om tidig muslimsk historia i Sverige som du vill delge Simon, då når du honom enkelt på simon.sorgenfrey@sh.se. Hans kontaktuppgifter hittar du också på koranpodden.se/119. Glöm inte heller att beställa hans bok Islam i Sverige, de första 1300 åren. Direkt länk till beställningssidan hittar du på koranpodden.se/119. Och vad tar du själv med dig från detta samtal? Jag är nyfiken på att få veta. Lämna ett svar eller en kommentar direkt på Koranpoddens hemsida. Gå in på koranpodden.se/119 och lämna din kommentar längst ner på sidan. Du kan också maila mig dina tankar på hej@koranpodden.se.
Nästa vecka är vi tillbaks inshallah med poddavsnitt 120 och mitt samtal med Carina Hjelm, vars dotter valde att konvertera till islam. Carina har skrivit en fantastisk bok om denna inre resa som hon fick göra när hon möttes av denna överraskande nyhet. Vi pratar bland annat om hennes bok Islam, min dotters val och mycket annat. Här kommer ett kort utdrag från det samtalet.
Ja, själva ögonblicket, det var ju en sen kväll och jag var precis på väg och skulle lägga mig och sova. Och då kommer hon in och liksom skruvar på, så jag måste bara få prata med det, jag måste få berätta. Och jag tyckte, men det kan vi vänta, jag är precis på väg och ska somna. Så nej, jag måste, jag behövde lätta sitt hjärta så. Ja. Och då kom det, då sa hon att imorgon så kommer jag gå till en moské i Medborgarplatsen och jag har bestämt möte med en imam. Ja, och jag funderar på om jag skulle då konvertera till islam. Och jag blev alldeles...
Missa som sagt inte nästa avsnitt då jag samtalar med Carina Hjelm. Jag vill också påminna dig om att ladda ner min distanskurs Vänd dig till Allah alldeles gratis genom att surfa till koranpodden.se/119. Passa på att göra det redan idag eftersom detta gäller endast under en begränsad tid. Följ oss på Facebook och Instagram för inspirerande och upplyftande korancitat under hela veckan. Och vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att mejla mig på hej@koranpodden.se. Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag, inshallah. Ta hand om dig tills dess. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.